Borgå medborgarinstitut och finska medborgarinstitutet i Borgå firar gemensamt 70-årsjubileum i år. Maria Malin, biträdande rektor. 70 år låter ganska mycket, men ni är ju rena ungdomen jämfört med andra medborgararbetarinstitut på annat håll i Finland.
Ja, det äldsta fyller 117 i år, så att vårt kom betydligt senare.
Var grundades det första?
Det allra första grundades i Tammerfors 1899.
Och varför grundade man, var det arbeta hela medborgarinstitut då?
Då hette alla arbetarinstitut. Den här förändringen medborgarinstitut kom på 70-talet. Vissa institut bytte då namn.
Varför?
Ja, man ville kanske inbjuda precis alla befolkningsgrupper och inte skilja på arbetare och andra. Så.
Men varför grundades då det första arbetarinstitutet i Finland i Tammerfors i tiderna?
Den grundläggande tanken när man startade med det att man skulle se till att sådana som inte har gått en längre utbildning har möjlighet att läsa finska och engelska, bokföring och kanske maskinlära och maskinritning. Det här var de där ämnen som det startade med oftast.
Det var nyttigt att gå i arbetarinstitutet, men nu är det inte bara nyttigt utan det kan vara roligt också idag.
Ja. Det är ju så att nästan allt som man gör idag ska vara både nyttigt och roligt. Människors krav på rolighet har ökat, men vi har ju fortfarande sånt som är direkt nyttigt för arbetslivet som öppnar uni och hygienpass och första hjälpen och datateknik och sånt. Så att den där direkta nyttigheten har inte heller försvunnit.
Mm. Hur spred sig sen arbetarinstituten i landet? Det kom inte genast i Borgå tydligen.
Nej, redan på 1920-talet började man att diskutera behovet av en sån här fritidsskola som man kallade dem i början. Men det tog nog ändå över 20 år. 1946 grundades sen Borgås på initiativ av lektor Börje Olsoni. Mm. Och då grundades det som ett tvåspråkigt och sen var det 4 månader ett tvåspråkigt institut och sen skildes det åt och blev en svensk och en finsk enhet.
Jag kommer ihåg föreningar och ungdomsföreningar, allmogeföreningar, de hade läsecirklar och studiecirklar och sånt. Det var väl modernt på den tiden också?
Ja, no, det var ju, jag tänker mig att den här tiden när man grundade det här 46 så var det ju efter kriget och det fanns ju en optimism på det att nu skulle det bli bättre tider och alla skulle bli liksom lärda och upplysta och lära sig bättre.
Martona höll också på med den där upplysningen och håller på fortfarande. Men Borgå medborgarinstitut, hurdan undervisning hade ni det där första året?
Det var 10 veckotimmar på svenska och 10 på finska. Nu har vi 700 veckotimmar så där kan man också se hur det har ändrats. Men som sagt, det var finska och engelska, bokföring, ett föredrag i veckan. Och sen, jag tror att det var maskinritning sen, men varje veckodag fanns det liksom en kurs. Så att ville man gå på måndagen så valde man måndagens kurs.
Och vad var de här mest populära kurserna på den tiden?
Bokföring var väldigt populärt, och också finska, för att då fanns det ju en jättestor andel av Borgås befolkning som inte alls kunde finska.
Och idag?
Idag är de absolut mest populära, om vi tänker nu på det här tvåspråkinstitutet, så är det fortfarande finska, för att nu har vi fått en ny grupp. De nyanlända till Finland som läser väldigt, väldigt mycket finska vid det här institutet.
Ja, ni samarbetar också med andra aktörer, senast till exempel Borgå Folkakademi. Vad har ni för allt för samarbete?
Det som alldeles konkret börjar nu är ett stort projekt som heter Bra början i Borgå. Som handlar om att hjälpa nyanlända till en bra start i stan.
För vem är den tänkt?
Såna invandrare som har fått sitt uppehållstillstånd och väntar på att få börja gå på en sån här långvarig språkkurs så kommer vi att bjuda 1 månad långa kurser. Och det är tillsammans med Akan och med Luckan så att vi är 3 samarbetspartner som tillsammans tar emot.
Vad lär du dig att se för språk? Är det bara finska eller är det svenska?
Nej, det blir både finska och svenska. Och det blir också livshantering och det blir lite datateknik.
Livshantering, vad skulle du kunna vara?
Till exempel att hur det funkar med banker och folkpensionsanstalten och hur kompassen kan ge råd och sådana här nyttiga saker som man, när man är ny i ett land, behöver veta.
Hur är det med den finska kulturen och hur man ska bete sig och inte bete sig i Finland?
Ja, det kommer också att komma upp. Finska seder och bruk.
Men jag har ett minne av att vissa kurser i medborgarinstituten och arbetarinstituten liksom blir fullbokade på nolltid. Vad har ni genom tiden haft för sådana kurser där folk har köja?
Om vi tänker sådär historiskt sett så har det varit helt otroligt långa köer till sånt som keramik och porslinsmålning och slöjd till exempel. Väldiga, väldiga köer och sen också vissa danskurser som... Vi har en underbart festlig bild från en danskurs där man lär sig att dansa som Travolta från 78. Riktigt fart på.
Ja, det var fullproppat i salen.
Ja, det var inte en millimeter mellan armarna som viftade.
Ja, man kunde riskera att få ett finger i öga.
Ja, visst, absolut. Men det var ett exempel på just den här, det som finns i vår historiska utställning som nu är öppen, där man faktiskt kan se just sådana underbara minnesglimtar och tidsbilder från förr.
Det här sättet att anmäla sig till den här kursen, det har förändrats. Jag också så en bild av långa köer utanför Medborgarinstitutet där vi käppar i gatan.
Ja, jag vet faktiskt inte när de börjar, men det där jag började själv jobba här 84 och 88 ännu så hade vi riktigt, riktigt långa köer. Men sen kom som tur internet så då kan folk nu anmäla sig via nätet. Så att nu behöver ingen köja mer fysiskt med sin kropp där i kön.
Men finns det andra möjligheter att anmäla sig? Det kanske finns de som inte är så bra på internet och inte har hunnit gå på en MI-kurs ännu i internets ABC.
Ja, vi sparar möjligheten att ringa fortfarande därför att ingen ska uteslutas bara för att den inte har dator. Så att man får komma in här på kansli eller man får ringa om man behöver hjälp på det sättet.
Ja, hur är det med kurser i datoranvändning och mobilanvändning och sånt, finns det?
Ja, det är ju en av de uppgifterna som vi tar väldigt på allvar och som också staten har sagt till åt medborgarstuten att de ska se till att ge digitaliseringskunskaper åt den åldrande befolkningen. Så att vi har väldigt mycket seniorer eller till och med 50-plussare som väljer att gå och lära sig via våra datakurser.
Senast som jag gick på en medborgarinstitutskurs var faktiskt här i Borgå medborgarinstitut en grundkurs i spanska. Hur pass populära är de här språkkurserna?
Det är så att fortfarande är det nog så att det är italienska och spanska som är våra riktiga popämnen av de här främmande språken. Men många läser engelska. Väldigt många läser engelska.
När slår ni ihop er då, Borgå medborgarinstitut och det finska motsvarigheten här?
Nu har vi varit två kalenderår, alltså 2014 och 2015, officiellt sammanslagna. Hösten 2013 var en provperiod och nu är det andra fullbordade kalenderåret.
Det är sånt som händer i många kommuner här i Finland, säkert för att kommunerna och städerna vill spara pengar. Hur tycker du att den här början har gått?
Riktigt bra. Förstås är det på det sättet att just nu renoveras Luseparkens skola och det betyder att det påverkar den svenska verksamheten kanske mer än den här sammanslagningen. Men just det att vi är uthysta i baracker så att det ena kanske påverkar det andra. Men stämningen bland personalen är god. Men jag skulle säga att det är en del av en allmän trend just att prata med min rektor igår om det att det fanns över 300 medborgarinstitut när vi var som flest i Finland. Och nu finns det 188 så att det är väldigt många som har gått ihop antingen i samma stad eller sen regioninstitut har bildats.
Trender har väl också med kommunernas ekonomi att göra. Jag kommer ihåg att det ordnades vävkurser, det fanns vävsalar ute i byarna och det ordnades språkkurser, första hjälpskurser ute i byarna i föreningslokalerna. Hur är det idag med sånt?
Ja, vi vill nog, det sista vi vill ge upp är våra kurser i byarna. Vi vill hålla dem kvar så det finns nog fortfarande ett litet utbud i byarna. Och ju aktivare en by själv är och skickar in sina önskemål per e-post eller ringer så desto bättre möjligheter har de att få en. Men nu har vi kokkurser och föredragsgrupper och sömnadskurser och sånt fortfarande ute i byarna. Och till exempel den här våren har vi ju jättestort samarbete med Tolkis FBK om sån här utbildning för ordningsvakter tillsammans med dem. Tre hela kurser.
När ska man lämna in sina önskemål nu för nästa läsår? Är det för sent än?
Nej, det är inte för sent ännu utan under mars och april kan man lämna in dem.
Och det finns säkert något krav hur många intresserade är minimikravet?
När man lämnar in ett önskemål så behöver man inte ha ansvar för det. Utan har man en stor grupp så är det förstås bra redan med sig som vill ha den. Men det där 10 är det där minimikravet nu för tiden så det har ju stigit. Många har ännu kvar 7 som var den där förra. Det var den, så länge staten reglerade så var det 7. Men nu kan kommunerna fritt bestämma oss. När man startar ska det vara 10.
kommunerna kan fritt bestämma om pengarna också. Hur ser du på medborgarinstitutens och arbetarinstitutens framtid? Det är ju inte ändå någonting som är skrivet i lagen att man måste ha språkkurser till exempel eller vävkurser.
Nej, det finns en lag för fribildning, men det är inte så att det är en lagstadgad verksamhet. Så att, men jag skulle säga att fast ändå antalet medborgarinstitut har minskat till 188, så antalet undervisningstimmar i hela landet är fortfarande 2 miljoner, över 2 miljoner. Och antalet deltagare är över 600 000, så att själva den där verksamheten har inte tagit stryk. Utan det är kanske då mer bara det att man samsas om personal och om utrymmen och administration. Så det finns nog fortfarande en så väldigt stor efterfrågan att inte försvinner det i första taget.
Maria Malin, vad är de konstigaste kurserna som Borgå medborgarinstitutet genom tiden har ordnat?
Det var en spännande fråga. Det är ju lite farligt att nu utsätta någon lärare för att bli kallad den konstigaste. Men att...
Exotiska? Annorlunda?
No, vi har haft magdans och vi har haft lambadadans och vi har haft att lära göra väskor eller kläder av fiskskinn och såna grejer.
Det låter ganska intressant. Och om man vill se er 70-åriga historia och Finska medborgarinstitutets historia, så har man väl en unik chans nu?
Ja, det är faktiskt så att vår förra biträdande rektor Harriet Körås har hjälpt oss med den här svenska avdelningens historiska utställning och hitta riktiga guldkorn. Mannhängatan 15, kombihuset heter det ju nu, trehuset mitt emot Tebol. Där kan man se på den här historiska utställningen.
Vad hittar man där bland annat?
Där finns, de är temavis utställda så att vi har hur allting startar, de historiska dokumenten och vad som hände allra först. Sen har vi bilder från kurser samlat, vi har bilder från festligheter, vi har bilder från gamla direktioner och personalgrupper. Och vi har roliga rubriker genom tiderna.
Men det är sånt som finns på papper och fotografier på väggarna. Det har krävts att ni har varit flitiga med saxen och kameran här under året.
Ja, och det är nog nästan ett råd som jag nu skulle vilja säga åt alla också. Att vi minns ju ännu mycket, mycket fler roliga grejer som det hade varit roligt att ha foton ifrån. Men det är inte alltid som någon hade foton. Kameran med sig när det hände. Så att dokumentera är ganska viktigt.
Och nu är allt på datorer, så får se nu om 70 år om man hittar material för en utställning sen.
Ja, det är egentligen tema för en kurs vi borde tala med lokala museiexperter och historiker, att hur ska man göra så att det faktiskt finns någonting att ställa ut sen om 70 år.
Men det som ju inte finns med på den här utställningen är ju alla alster som har åstadkommits under årtionden. Det skulle vara trevligt att se dem också.
Ja, en del finns faktiskt, och det är de här grupparbetena som kursen har ställt upp. Det finns en skuta Eva av BMI, och det finns den här Hammars varv som är utställt på biblioteket. Det finns foton av här, och sen också textila samarbeten. Det är utställt på foto, men sen är det på det sättet att 1 mars på Grand öppnade en utställning av praktiska kursernas föremål, och då är det årets kurser som får hämta sina alster dit. Då kan man se på hela bredden av vilka alla olika typer av praktiska kurser finns det. Och då är det en tvåspråkig utställning, så där är de finska kursernas produkter och de svenska kursernas.
Om jag till sist, Maria Malin, får be dig titta i kristallkulan, ska vi nu säga enkelt som bara 10 år framåt. Hur ser Borgå medborgarinstitut ut om 10 år och hur den verksamhet har ni då?
Ja, frågan är just det att blir det mera ännu åt trendspaningshållet eller går det mera åt nyttohållet? Det som jag kan nästan säkert säga är att vi sysslar med mycket seniorkurser, därför att en stor del av Finlands befolkning åldras. Så att seniorkurser, och sen kommer vi säkert att ha väldigt mycket för invandrare, integrationskurser, och trendspaning kommer att fortsätta, men att just att hur länge till exempel sådana här hantverks- och handarbetskurser fortsätter, det är svårt att säga hur folk använder sin tid.
Ja, invandrarna blir allt fler här i Östnyland också, och Borgå Folkakademi har ordnat sådana här matlagningskurser med invandrarmattema, och de har ju blivit, som Sabine Forsblom sa, katastrofsuccéer. Tror du att östnylänningarna kommer att bli mer intresserade av hur den mat man äter i andra länder?
Ja, det tyder ju allting på också när vi har också mycket matlagningskurser både ute i byarna och i centrum och just där man också lagar exotisk mat, de säljer slut. Överhuvudtaget så är det så att en av de mera populära just nu är matlagning. Så det, men det som jag tänkte säga var att det här med att hur det blir i framtiden, så det har precis publicerats en undersökning där man har visat att om man satsar 1 euro på ett medborgarinstitut så får man ungefär 5 euro tillbaka i frågan om välmående och arbetsmotivation och sen i frågan om att det blir mindre hälsovårdskostnader. Så det är sådana färska resultat som tyder på att det skulle vara en god framtid för instituten.
Ett praktiskt problem som jag har tampats med under årtionden skulle jag säga är det här med skiftesarbeten och kvällsturer och morgonturer och liknande. Om jag har morgontur så vill jag inte sitta hela eftermiddagen och vänta på en kvällskurs i Medborgarinstitutet. Vad ska jag göra då?
Jag tror att hela samhället håller på att bli mer 24-7 som man säger. Så att till exempel nu så nu har vi säkert en tredjedel av våra kurser på dagtid, men det är ju det där, har man skiftet så har man varannan vecka dag och varannan vecka kväll kanske. Det är ingen knepigare. Vi måste tänka på det. Det var bra att du sa, så får vi fundera på det.